Stella Artes.
Hej och välkommen till årets kulturprogram Della Arte med mig Simon Kippen Svensson och vår Stockholmskorrespondent K. Svensson. Hallå där.
Yes, hej hej. Jag är faktiskt inte i Stockholm just nu.
Va? Okej, okay. Ska vi gå igenom det lite kort då? Jag är i Malmö, studio 4 på underproduktion. Och du som alltid är i Stockholm.
Och jag är på landet i Roslagen.
Ja, ja.
Härlig höst har vi här i Roslagen.
Ja, ja, det är som Stockholm för mig. Du är i alla fall i närheten.
Ja, jag tror att jag kanske har bytt landskap, va? Att jag har åkt från Sörmland till Uppland.
Mm, det där är intressant.
Om jag säger det så, förstår du att det är skillnad. Ja. För ni i Skåne tycker ju det är så himla häftigt att lämna Skåne.
Och byta landskap, ja. Men jag ska prata en del om bildning i dagens program. Och det där är en bildningslucka som jag vet att många med mig också har.
En bildningslucka?
Ja, landskapsgränserna där vid Stockholm. Att det är omöjligt att lära sig.
Ja, det kan väl stämma, ja.
Ja.
Helt omöjligt är det väl inte egentligen?
Nej, det är som mycket annat. Att helt omöjligt är det inte. Men man kallar det omöjligt
träning.
När man inte vill och orkar.
Som jag med att ta körkort.
Helt omöjligt är det.
Helt omöjligt är det. Fast de dummaste i din klass tog ju det när de var tonåringar.
Ja, det är konstigt, för det är helt omöjligt.
Då har väl vi ojämna begåvningsprofiler då, för det är omöjligt.
Du, jag fick sån himla... Fan, jag satte min handväska 2 meter bort. Så jag gör så här. Jag kommer fråga dig om det har hänt något sen sist. Sen kommer jag rusa bort dit och hämta min snusdosa.
Ja, okej. Okay. Medan jag pratar.
Nej, du får nog ta en paus. Men jag säger ändå, har det hänt något sen sist?
Och nu är det ingen som lyssnar på mig. Det är så konstigt. Är du tillbaks nu? Nu hör du mig igen.
Och där hör jag dig igen.
Där hör du mig igen. Ja, härligt. Det var nästan det artiga sättet att göra det på. Det har inte hänt så här himla mycket, ska jag säga. Men jag kan rapportera från mitt biintresse. Som du kanske minns från slutet av sommaren.
Ja.
Det är nu dött, biintresset.
Jaha.
Det var en kort sommar det dansade. Lite för att nu finns ju inte det så mycket bin då egentligen att intressera. Det började ju när jag läste den här intressanta biboken som jag pratat om.
Mm.
Och tyckte varenda fakta var så intressant. Och sen fortsatte det ju då med att jag och min dotter byggde bihuset.
Jaha, just.
Där vi hoppades att ett murarbi skulle flytta in. Men det var kanske för sent då. Att det inte riktigt hade... kanske bisäsongen var helt över.
Det här är väl ändå till det bästa? För ingen gillar en bimänniska.
Jag gillar ju den här bimänniskan som skrivit biboken jättemycket.
Man får gärna berätta om information om bi, men inte ha bin. Det är...
Ja, men honungsbin får man väl ha? Ja,
man får ha, men jag tror ingen riktigt gillar om det flyttar in en granne som har massa bin.
Men alltså vi blev så glada, jag och min dotter, när vi hade satt upp bihuset. Och så en dag så ser vi ett bi hemma. Alltså vi skrek, vi jublade och skrek. Ett bi, ett bi, ett bi. Och hon hade liksom ett gammalt så här gosedjur som hon aldrig brytt sig om. Som var ett bi.
Mm.
Och vi döpte det till biet Svensson. Och alltså vad roligt vi haft med bin och gått och drömt om bin. Sen tappade vi bort det djuret. Jag fortsatte prata om. Då började det naggas lite biintresset.
Ja.
Sen fortsatte jag liksom prata om min kärlek för bin. Och jag berättade om det här biet som flugit in i lägenheten. I vanliga fall hade jag ju jagat ut med en tidning. Mm. Eller slagit ihjäl med en tidning. Va?
Mm.
Men då var jag liksom så uppe i det här bi, vi älskar bin. Och så satt vi på en utservering, jag och min dotter. Och då var det 2 bin där. Och som vi njöt av att ha bina i närheten.
Och du som är så oroligt lagd förälder som vi pratade om i Della Pappa.
Ja.
Att du inte kände då att det är dumt att lära barnet att bli kompis med bin.
Ja, men det är ju, jag levde ju den liksom tanken då att bina verkligen är våra vänner.
Mm. De vill oss inget illa.
Alltså det är något annat. Det är ett härligt djur liksom. Vi står ett speciellt band till bina. Och jag kände det bandet så himla starkt. Och jag hade det gemensamt med min dotter. Och så när vi satt där och njöt av bina på den här uteserveringen så kom min fru och min son och slog sig ner med oss. Och då pekade jag på de här två bina och sa så här, kolla, kolla. Visst är de underbara bina?
Ja, idiot. Det var precis det här jag menade.
Då sa hon, det är inga bin.
Nej men!
Det är två getingar.
Nej men, om inte ens du kan se skillnad på bin och geting.
Nej, jag vet. Jag är ju ingen biexpert. Jag har läst en bibok och liksom ställt ut en träkloss som jag borrat i. Sett kanske en geting då som flög in.
Ja.
Döpt ett gosedjur till biet Svensson. Ingen annan kunskap har jag om bin.
Oh, Gud.
Och då blev jag lite äcklad av min egen okunskap.
Ja.
Att jag hade liksom romantiserat de två äckliga getingarna bara. Så då begravde vi biintresset. Nu tycker vi inte om, nu har du och alla andra realister, ni är realister. Som ni kallar det på Twitter.
Ja, jag menar ju inte då att det är farligt att lära känna bin för att getingar ser likadana ut, utan för att bina har ändå en försvarsmekanism som man inte kan lita på.
Nej, men det gick också upp för mig att jag kunde ju inget om bin. Jag gick, alltså, det hade kunnat vara vad som helst som jag bara fick för mig var att jag tyckte om.
Mm.
Jag var som ett dumt barn som gick runt och sa att jag hejar på Liverpool. Jaha. Ja. Var ligger Liverpool? Kan du peka ut det på en karta?
Röd.
Jag hejar på
röd
Vancouver
tröja.
Canucks.
Ja, just
det. Det är mitt bästa lag.
Vad fint att du själv beskrev dig som ett dumt barn. För det, ibland tänker jag så.
Om
dig.
Mig?
När du får, liksom, du får saker för dig. Och sådär. Det är gulligt och ibland lite farligt, tänker jag.
Och dumt och barnsligt.
Och barnsligt.
Ja. Ja, men det var ju roligt att vi tyckte samma då om mig.
Förlåt.
Ja, men det är väl det som har hänt. Ännu en dröm har stampats ihjäl mot betongen.
Ja.
Har det inte dig någonting sen sist?
Känner du till ordspråket man ångrar bara det man inte gjorde, inte det man gjort?
Mm. Just det.
För idag har jag förstått att det ordspråket finns inte.
Nej.
Jag bara trott att det fanns.
Man ångrar bara det man aldrig gjorde.
Mm. Inte det man har gjort, så att säga.
Ja, man måste inte lägga till det andra ledet, för det fattar man väl.
Ja, men att det kan vara skillnad på det då ju. Att, ja, nej, okej då.
Ja, i alla fall, du menar att det här uttrycket, det finns ju.
Ja.
Förklara det, menar
jag. Ja, jag ska förklara mig, för att det är lite dumt att det inte finns så som jag trodde att det fanns i alla fall. För nu är det då två saker som jag har gjort som jag ångrar. Och så satt jag då i förmiddags och tänkte, man ångrar ändå inte saker man har gjort. Man ångrar det man inte gjort.
Nej, det är ju inte en absolut sanning, det kan man inte säga.
Nej. Så tänkte jag, visst sägs det det, men varför sägs det? För det är uppenbarligen inte riktigt sant nu med de här två sakerna som jag har gjort. Så då googlade jag på det då. Och så hittade jag nästan inga, jag hittade någon jävla abortmotståndare som hade det argumentet.
Alltså man ångrar...
Alltså det bara... var så, man ångrar liksom inte ett barn man har fått.
Nej, det kanske de i sig har rätt i.
Ja, men det är så jävla taskigt argument. Det är klart att man inte tillåter sig själv att ångra ett barn. Då gör man väl det bästa av situationen.
Nej, men du menar att det inte används, alltså det finns inte det här uttrycket. Det är bara du och jag, en abortmotståndare på internet.
Ja, men vänta lite.
Du menar att det är ingen lyssnare nu som liksom höll med oss i början?
Nej, men jag tror att många har missförstått det här, va? För att det var dels det abortmotståndet där då, och sen så var det någon till, någon forskare som, vet du fan vad hon använde det till. Sen så hittade jag en Flashback-sida och det slog mig att jag är aldrig på Flashback.
Är du inte?
Aldrig någonsin.
Nej.
Är du det?
Ja.
Jag tror att jag har fått för mig att det där är dummisar som är där. Fåntratta på Flashback.
Ja, men det är det också. Det är det också.
Det är det, ja. Men då går du in också där för att liksom titta på dem.
Ja, jag vet inte vad jag gör där. Ibland vill jag kolla vem någon viss nyhet handlar om.
Ja.
Eller något sånt.
Ja, jag är...
Eller om någon har skrivit något taskigt om mig. Kanske jag vill kolla.
Jag tror jag dumt nog är liksom lite för fin för det.
Aha.
Om du sen berättar för mig vem nyheten handlar om så blir jag ju glad. Ja, det hedrar mig kanske, men det är lite konstigt. Jag ska ha sån
lite konstigt, är det?
Von Oben-attityd som jag inte tycker att jag brukar ha annars. Men
nej, det är inte likt dig. Nej.
Men när jag ser en flashback-länk så brukar jag inte klicka. Men nu gjorde jag den i alla fall. Och så var det såklart en rolig post då som jag skrattade åt då. Någon hade skrivit så här. Jag hör ofta folk som säger att man bara ångrar det man inte gjort. Är det bara ett talesätt? Det stämmer i alla fall inte på mig.
Men jag tror inte det stämmer på någon till 100%. Någon som aldrig ångrar något den gjorde.
Nej, och det är det som är så roligt om den här posten. För då fortsätter personen skriva. För cirka 10 år sedan så valde jag en rad mindre bra saker som ledde till trista saker som arbetslöshet, kass bostad och mindre bra relation till min familj.
Undrar vad det var för rad av...
Mindre bra saker.
Ja.
Ja, verkligen. För det ledde både till arbetslöshet, ingen bra relation till... Kanske knark, kanske. Eller något sånt.
Ja. Hoppa av skolan.
Ja, just det. Och sen så avslutas den så här. Eller, är det bara jag som ångrar saker jag gjort? Visst är det gulligt på något sätt? Att det liksom...
Ja.
Plus lite som jag har fått för sig att det där ordspråket finns ju. Då fan, men är det bara jag?
Stämmer det?
Jag ångrar även saker som jag har köpt. Och personen jag spenderat natten med, se ovan, står det där. Så att han antyder att han har...
Jaha, det var de kanske mindre smarta besluten som ledde till arbetslöshet. Ja, då har man haft ett dåligt ligg. Man vaknar upp och är arbetslös.
Och med kass bostad.
Det var mycket finare här innan jag låg med henne.
Rolig dumskalle det här som då är det bara jag som många saker jag gjort.
Men det är ju lite fyrkantig människa också, va?
Ja, han får ett svar här. Eller hon då. Bara,
ska man aldrig skåda en given häst i munnen? Men om den har liksom en tennisboll i munnen då och behöver hjälp, får man inte titta in då? Ja,
jag ser ju att den inte har några tänder alls kvar.
Vad ska jag med en tandlös häst till bara för jag har fått en grad? Får man inte titta in i munnen på en häst man fått grad? Alltså det är lite höga krav på ordspråket tycker jag.
Mm, vilket också svaret här antyder då som kommer. Man behöver inte tänka så långsökt utan mer som något bra. Till exempel att bungyjumpa, det ska man ångra att man inte har gjort.
Mm.
Men sen så kommer faktiskt lösningen här på gåtan då. Personen här skriver, jag tror att talesättet går, man ska inte ångra dem. Man ska ångra de saker man inte gjort, inte det man har gjort.
Så tror inte jag att det går.
Nej.
Det kanske borde gå på så.
Ja.
Men jag vet att jag har hört att man ångrar bara det man aldrig gjorde.
Ja, okej.
Okay. Men jag håller med om att det kanske är ska och ska förresten.
Ja, men då, så borde man ju, om det är ska eller bör, då kan man sitta där med en ångerfullhet över en handling man gjort och så tänker man, jag ska inte göra det här nu. Jag ska inte ångra detta. Nu går jag vidare.
Nej.
Att man kan bli lite hjälpt av det på något sätt.
Det är väl det till för att man ska peppa sig själv och göra saker, va?
Ja, nu till de här två sakerna som jag har gjort och som jag ångrar då. Jo, för jag har tjatat på mig en lång tid nu.
Ja.
Säkert ett år, att jag ska köra stand-up på vår gamla klubb.
Mm, under jord.
Och så till slut så kände jag mig liksom dum som bara säger nej hela tiden. Det är väl ett schysst erbjudande jag får. Så nu sa jag ja nu för ett par veckor sedan.
Och hur länge sedan var det du körde stand-up?
Ja, det är väl ett år. Två år nu.
Två år?
Ja.
Ja.
Och de här veckorna nu fram tills nu då i morgon då så har jag haft en stressnivå jag inte haft sedan dess.
Ja.
Jag känner mig dålig, usel. Jag känner mig som att jag är ju, jag vet väl inte, jag är väl inte rolig, jag kan inte det.
Du gör ju ganska många humorpoddar.
Ja, det är ju en känsla som antagligen inte stämmer, det kommer säkert gå helt okej.
Ja.
Men det är skitsamma.
Men du ångrar nu då?
För att det är inte riktigt värt det, för jag, den här stressnivån, jag vill ju gärna slippa ha den, jag vill inte ha den.
Ja. Nej, det förstår jag. Det låter jättejobbigt.
Ja, så jag ångrar att jag sa ja.
Ja.
Men jag ska inte ångra att jag sa ja.
Nej. Nej, för då har du ju sagt ja.
Ja, så att också. Jag hade kanske ångrat mig mer om jag sa nej, det hade jag inte gjort. Utan då hade jag ju mått precis så bra som jag hade önskat. Det andra då är att jag nu på fredag ska tatuera mig.
Och det ångrar du redan?
Ja, det är nämligen en ganska stor tatuering. Jag skulle säga att det är hög risk att det blir fult.
Var ska den sitta?
På armen, under armen.
Under armen?
Under
armen?
Under armen, ja. Träffade tatueraren förra fredagen. Var helt lyrisk efter vårt möte. Vad fett det här ska bli, tänkte jag. Äntligen. Och så hade han tid nästan direkt en vecka senare. Äntligen kommer jag se ut som jag vill. Du vet att jag har gått runt och känt att jag har varit född i en kropp utan tatueringar.
Ja.
Ja, och det har varit fel då. På något sätt.
Ja. Ja. Det, du har ju inte en kropp utan tatueringar.
Utan nej, på underarmen då.
Ja, där. Du har inga sleeves.
Och jag är ju en sleeve-person då, som är född i en sleeveless kropp.
Du är en sleeve-person född i en halstatuerad kropp. Att det kunde bli så.
Hur kunde det bli så? Det här måste jag liksom göra någonting åt med någon form av operation.
Det är maximal otur.
Och folk ger mig rådet. Betalar. Det här kommer förändra din personlighet mycket. Jo, men till det rätt, till det som det ska vara.
Men det är många som ångrar sig också sen. Ja.
För det är ju så med tatueringar. Det har liksom smugit sig in en liten oro nu att det inte kommer bli bra.
Kan du... Vill du berätta något om själva tatueringen? Eller kanske inte har med saken att göra?
Jo, det har det verkligen.
Vad är det du tänker att inte ska bli bra? Är den för detaljerad?
Ja, det är ju en stor, eller ja, det är ju en underarm, så stor blir det inte. Men en stor dödskalle ska det vara. Dödskallen tuggar på en orm.
Och det här låter som något tatuerare ändå är duktiga på att göra.
Och har blixtar runt huvudet.
Ja, den låter ju väldigt cool.
Visst låter det så, men det är så coolt så att det nästan är okult. Det är det som slog mig nu. Att vänta nu här. Jag vet inte hur många varv.
Det låter som när jag var liten och vi flyttade till ett nybyggt hus. Där vi skulle få välja våra egna tapeter. Vi barn i våra rum.
Ja, det har jag också.
Liksom bara ljudade jag fram det coolaste jag kunde tänka. Jag sa att jag ville ha cowboys med orangea blixtrar. Du har liksom ljudat fram din dödskalle som biter på en orm, blixtrar som slår ner igen. Vad symboliserar den för dig?
Ja, men det är faktiskt en liten fin historia.
Okej.
Trots allt. Så att,
ja, det är inte bara så det tuffaste. Nej,
det kommer säkert bli bra, men det är ju så med tatuering att man om man inte gör någonting så har man ändå kvar sin, liksom, sin helt okej kropp som huden är ju inte ful liksom.
Nej, det är väl sant.
Och det kan ju bli jättefint såklart. Det kan.
Och man går ju inte runt och ångrar sig att man inte tatuerar sig.
Nej, det tror jag nog inte.
För då bara gör, men det, så gör man inte heller. Åh gud vad jag ångrar att jag inte hoppar i bungee jump. Men gör det då.
Ja, men det tror jag man ångrar, för det får man inte chans att göra så ofta.
Man tar väl den chansen om man vill väl.
Men alltså om jag skulle vilja hoppa bungee jump idag så kan jag inte göra det.
Jag tror att du kan göra det inom en vecka.
Ha! Utmaning accepterad, som man säger.
Okej.
Då ska jag bungee jumpa inom en vecka. Om det är möjligt.
Om det går.
Om det går. Men samtidigt kan jag inte backa ur den här tatueringen heller nu. För jag är ingen bangare, va? Utan det är bara att jag... Så att båda sakerna kommer säkert bra. Det kanske är som att jag får ordspråket få rätt här nu. Att efter jag har kört stand-up så kommer jag kanske känna lycka och glädje.
Du kanske inte kommer känna ånger i alla fall.
Nej, precis. Det är nu innan ångarna är bara. Sen efteråt så kommer det kanske kännas skönt.
Och tatueringen får vi se.
Tatueringen får vi se. Det får vi se på Della Grande.
Man skulle kunna säga att, ja just det. Och att ordspråket kanske borde vara så här. Man vet inte om man kommer ångra det man aldrig gjort.
Ja. Man vet inte om man borde skåda hästen i munnen eller inte.
Nej. Det... Kanske kan man kan ju kika in när man ändå står där.
Men det kanske liksom är lite onödigt, men man vet ju inte, så det kanske är lika bra. Nu är det äntligen dags för det här.
Det är dags att
Della Art. Det blir lite av en långkörare här i Della Art att ta upp kulturinstitutioner med riktigt dålig stämning. Ja. Märkligt dålig stämning.
Det känns märkligt ofta.
Och märkligt ofta den uppstår. Och på lite samma typ av arbetsplatser då, eller så är det de vi tar upp i den här kulturpodden. Vi har ju talat om den extremt dåliga stämningen som var på Röska museet i Göteborg. Nu verkar det vara toppen där, men det var lite skakigt ett tag. Och även på kulturhuset Spira i Jönköping, där jag misstänker att de fortfarande har en del knutar kvar att lösa.
Ja.
Men nu har det kommit en bubblare här som kanske slår alla på fingrarna i dålig stämning.
Får vi berätta om mejlet vi fick från Spira?
Ja, men gör det. Vill du berätta det?
Ja, jag kan berätta det. Att jag är en prenumerant här som sa upp sig. Så den hör ju ändå inte detta. Som sa, jag säger upp min prenumeration nu för att jag hinner inte lyssna.
Mm.
Och sen så skrev jag jobbar på kulturhuset Spira, punkt, punkt, punkt.
Så ja, ni förstår vad jag menar. Jag hinner inte. Jag måste spö upp en verksamhetschef och spela cello.
Och speciellt, sen kommer det spö snart och jag måste träna upp mig här nu. För.
Ja. Det kan bli slaggen här som helst. Ni vet hur det är sen vi slog ihop alla länsteatrar till en. Ja. Men nu då har det kommit en ny aktör här som kanske får alla andra. Det kanske verkar trevligt på Spira när man hör om hur det är på Konstmuseet i Kiruna.
Oj.
Det var nämligen så, jag fick tips på en artikel av författarinnan Therese Boman. Mm. Känner du till Therese Boman?
Jag träffade henne som hastigast på ditt bröllop.
Ja, just det.
Läs och då fick jag veta av någon att någon annan då hade henne som idol. Så då tänkte jag, jaha.
Men hon kan, hon kanske är min idol också. Jag tycker hon skriver väldigt bra böcker. Mm. Rubriken i alla fall på den här artikeln var så här då. Det här är sr.se. Alla anställda har slutat eller är sjukskrivna. Hård kritik mot Konstmuseet i Kiruna.
Alla?
Alla. Alltså då alla som i varenda en har sjukskrivit sig eller slutat. Fast det visade sig vara en sanning med modifikation. Inte riktigt alla. Alla utom museichefen.
Det ser ju illa ut för den chefen då.
Det hade nästan sett bättre ut om museichefen också sjukskrev sig.
Mm. Hade jag varit den hade jag gjort det. Hade jag sagt.
Man undrar hur det är att vara den ensamma museichefen nu. Att gå runt där ensam. Dag efter dag. Att någon gång måste det väl dyka upp små tvivel på en själv när man går runt där ensam.
Det är ju snudd på mobbing.
Att alla sjukskriver sig,
ja.
Mm. Vi vet ju inte riktigt vad som har hänt.
Precis. Vi kan inte hela historien.
Och framförallt så handlar inte den här artikeln om varför ingen vill komma till jobbet på Konstmuseet i Kiruna. Utan artikeln handlar om att 5 konstnärer som ställer ut på Konstmuseet klagat på att det fungerar så dåligt att ställa ut där. Eftersom ingen jobbar på Konstmuseet.
Vad ska jag ha för vinkel på den här?
Jaha, det var svårjobbat där. Ingen jobbar. Ja. Men så jag fick backa bandet lite. Gå bakåt i tiden. Googla mig bakåt. Och så hittade jag en artikel från 12 juni i år. Från svt.se. Där stod det så här. Det nya länskonstmuseet i Kiruna har inte bara problem med vattenläckage och väggar som måste rivas. Hoppsan, ny information. På grund av den psykosociala miljön på arbetsplatsen har 2 personer sagt upp sig och en är sjukskriven. Då hade inte alla försvunnit ännu. Och så fick man ju då lite ny information där att det läcker vatten och väggarna måste rivas.
Ja, det hjälper ju inte den psykosociala miljön.
Nej, men det är ju som så ofta annars när man tittar in på de här liksom krishärjade kulturinstitutionerna så är det ju alltid den psykosociala miljön som är boven i dramat.
Mm, det låter så himla obehagligt.
Psykosocial miljö låter ju obehagligt i sig. Att man har en psykosocial miljö på en arbetsplats. Men så är den dålig också. Det är dålig psyko.
Nej, den där positiva psykosociala miljön har man inte så talat om så ofta.
Men då när den artikeln skrevs, då hade det gått ett halvt år sedan museet invigdes. Och på den tiden hade alltså vattnet börjat läcka, väggarna börjat gå sönder och den psykosociala arbetsmiljön hade spårat ur. Och hur kan då detta hända? Alltså, för jag brukar egentligen vara mest intresserad av så här, vems fel är detta? Men här blev jag liksom bara på djupet intresserad av hur kan det gå så på ett halvår? Varför blev huset så dåligt byggt? Varför blev stämningen så kass och snabbt?
Ja. Men det verkar det, finns det enkla svar då som man kan hitta?
Men det finns ju bara det svaret. Jag men tänkte på det igår att ibland anklagar man ju folk för att prata så här nyspråk som är 1984, att man liksom gör om, man säger så, krig är fred, orättvisa är rättvisa.
Att ja, det är liksom tvärtomspråk
nästan. Tvärtomspråk skulle man kunna säga. Men det här är ju nästan någon sorts så här nollspråk. Och hela, ja, men varför är det så dåligt här? Vet, den psykosociala arbetsmiljön. Och ja, så får man inget. Alltså det är någon sorts språk som inte innehåller någon information. Man fattar nej. Ju. Och så alla, aha, tack, då har jag inga mer frågor. Det var den psykosociala arbetsmiljön. Ja, men snälla, kan ni säga någonting?
Ja, för att alla vi som har varit på arbetsplatser vet att det kan vara lite jobbigt. Det kan det vara. Mm. Men då brukar det ju något göras. Ibland går det så långt som man kan inte göra. Man gnäller och gnäller i all evighet. Men
det brukar inte sluta som med att ingen kommer till jobbet.
Nej.
Sån arbetsplats har jag aldrig varit på.
Nej.
Men är det att de inte tycker att det är så himla, himla viktigt det de gör? Konst, yeah. Museum i Kiruna, vem bryr sig?
Just
det, kan vara så. Nej, så
en busschaufför kanske hade gått till jobbet en dag för han hade känt så. Det är jobbigt. Men
någon ska köra bussen.
Jag sätter alla mina kollegor i skiten när jag precis får ska till jobbet.
Ja, men det verkar vara väldigt svårt att få veta exakt vad som har hänt. Jag får luska vidare helt enkelt. Men det vi har att gå på är ju de här, jag återvände, eftersom jag inte fick något napp där, så gick jag tillbaka till de här då fem konstnärerna som klagar på att det är svårt att ställa ut i det trasiga huset där ingen jobbar. Mm. Och där gäller då utställningen En vacker utställning. Väldigt bra namn på en utställning tycker jag.
Ja, det var det.
Nu ska jag gå och se En vacker utställning. Läste jag det här citatet. Det går inte att bedriva ett museum med en enda person. Och det är ju alarmerande, säger en av konstnärerna, Helena Laukkanen. Och hon har säkert inte fel. Nej. För någon nytta gjorde väl de anställda medan de jobbade. Något blir inte gjort när de inte jobbar.
Ja.
Säkert något riktigt som måste göras. Konstnärerna...
Öppna dörren till exempel.
Till exempel... Vad finns det mer? Ja, vi kommer till det, vad som har brustit då. Konstnärerna menar att det saknas både engagemang och konstnärlig ledning. Och visst, även här man kan tänka sig att den ensamma museichefen kanske brustit i sitt engagemang och i sin konstnärliga ledning.
Ja, han har haft annat att göra nu. Ja.
Man kan tänka sig att en vacker utställning inte varit museichefens huvudfokus. Att det var så himla mycket annat att tänka på när väggarna rasar. Ingen kommer till jobbet. Det läcker in vatten. Man börjar känna lite för den ensamma museichefen.
Ja.
Och Helena Laukkanen fortsätter här. Man kommer dit och ska sätta upp ett nytt konstverk i rummet. Och får inte en fråga om vad man håller på med. Vad det ska stå för. Åh, det var så oengagerat och oplanerat och förvirrat.
Alltså det är klart hon har ju hamnat i kläm här.
Ja visst. Men jag tycker... De får ge den ensamma museichefen lite slacks, va? Att han då inte bubblar av frågor när hon kommer med sina konstverk. Vad står det här för? Vad håller du på med? Utan att han satt där liksom, svarade i telefon.
Skriver och sliter i sin frisyr.
Gjorde åtta människors jobb. Och så får han höra att han liksom inte frågade vad hennes konstverk skulle stå.
Kom in här, häng upp lite här på väggen då.
Och inte en fråga om symboliken. Nej. Jag tycker liksom sympatin glider liksom över från konstnärerna bakom En vacker utställning mot den ensamma museichefen.
Mm.
De konsulter som kallas in för att hjälpa till inför utställningen var enligt Helena Laukkanen vanliga byggjobbare. Usch. Vanliga byggjobbare som skulle hänga upp tavlan.
Vanliga byggjobbare.
Ja. Det var säkert inte kul för Helena Laukkanen. Men när man ser det från den ensamma museichefens sida så tänker man kanske att det var hans absolut minsta problem den dagen. Att de som skulle hänga upp tavlorna inte hade några högskolepoäng. Att de inte var utbildade i tavelhängning.
Att han hängdes tänkte, de upp ordentligt? Sitter de fast där nu?
Ja. De sitter nog fast och de kan väl mäta och så även de vanliga byggjobbare.
Men att han hade liksom inga bara, kommentarer om
man kan tänka sig,
här.
Så glad han var att det kom några som ville jobba lite. Han tänkte, så vill jag hänga upp de här, spika upp de här tavlorna. Nej, just nu det. Kom det några byggjobbare. Och så hör han, usch, vanliga byggjobbare. Alltså, man tänker liksom så ensam man är den ensamma museichefen. Men
det positiva med vanliga byggjobbare är min fördom. Mm. Det är att deras psykosociala miljö tror jag är ganska bra.
Det är ganska bra, ja. Det är, om man kan ta ett lite saftigt skämt emellan.
Ja, jo, om man har lite hud.
Ja, man får ha lite humor och lite tjock hud.
Tjock hud, ja.
Mm. Ja, men så visar det sig att han har visst stöd ändå, den ensamma museichefen. Nämligen i ordföranden i direktionen för konstmuseet i norr, Thomas Wedestig. Han säger så här om kritiken då som konstnärerna riktat, att jo, självklart är det jättetråkigt att de är missnöjda. Men vi hade ju en decimerad personalstyrka och det har vi fortfarande. Ja. Vi gjorde det bästa av situationen och jag är jättenöjd över det vi åstadkom ändå. Det är sån skillnad där. Att konstnärerna tycker det är botten och de har säkert inte fel. Men man kan ju också se glaset som halvfullt. Att om man bara, alltså om man tänker på att det bara är den ensamma museichefen, så har han, de kanske ändå gjort det bästa av den situationen.
Ja, jag tänker på det här hotellet i Doha som vi pratade om i Dela Sport i fredags.
Mm.
Att svenskarna klagade där, eller, och så med den kanske liksom hotellägaren sa jo, men du ska veta hur luktade innan ni kom.
Ja, precis.
Alltså, vi har ju...
Precis, jo, visst. Alltså, det är klart att det är en stretch att säga att de är jättenöjda med vad de måste gå.
Ja.
Som Thomas Wedestig då säger. Det tror man är för att det är stretchen. Men sen kommer den verkliga stretchen av Thomas Wedestig. Han får frågan så här. När konstnären skriver att det här har varit oprofessionellt, vad säger du då? Nej, jag tycker det har varit professionellt. Jag håller inte med dem i den kritiken. Direktionens förtroende är fortfarande orubbat för verksamhetschefen. Och nu känner jag, nu är man verkligen sugen på att veta vad som hänt i Kiruna. Förtroendet då för verksamhetschefen, som jag antar är den ensamma museichefen, det är orubbat.
Ja.
Konstnärerna klagar. Ingen kommer till jobbet. Förtroendet är orubbat. Vad är det som har hänt?
Ledningen hänger ihop här, känner jag.
Ja, det kan vara så, ja. För så var det ju i Spira också, liksom. Att personalen klagar på chefen. Men chefens chefer, de höll med chefen.
Just det.
Ja, det är ju det. Cheferna håller varandra om ryggen. Ja, men alltså, jag är väldigt nyfiken på att veta vad som har hänt i Kiruna på konstmuseet där. Så är det någon som lyssnar som vet, får ni gärna höra av er. Gärna, ja, i frukostklubben. Där vi samlar.
Det här tycker inte jag. Många liksom vänder sig gärna till dig och säger så, gräv i det här. Men jag tycker inte, egentligen inte att det är vårt jobb.
Och gräva?
Och gräva ner. Nej. Utan vi kommenterar annars gräv.
Ja, precis. Vi har ju annat. Vi har ju så himla mycket att göra.
Att ja.
Kan inte gräva.
Nej, och det är ingen som vill jobba hos oss heller med vår jävla psykosociala miljö som vi har i Della.
Nej, den är ju sjuk på riktigt.
Ja, precis. Så, det är ingen som vill jobba som researcher hos oss ändå. Liksom. Nej,
absolut inte. Men tills vidare så får vi väl lämna Kiruna här.
Jo, jag tror att vi missade förra veckans stora Della Arte-nyhet. Att antiken ska tas bort ur historielektionerna på högstadiet.
Ja, det var ju väldigt... Det var väldigt roligt att vi har ju varit inne så på antiken och du har läst Iliaden och...
Ja, och du har varit på en teater med...
Ja, precis. Vi har pratat mycket antiken. Det känns som jättedålig timing när man känt att antiken har aldrig varit så inne som nu.
Nej, i
och
våra
då
liv.
Väljer de att säga det. För det har också varit så här, folk har visat sig veta jättemycket om Homeros bara för att de hatar Erik Viktelius.
Ja, precis.
Så det var antiken. Och då passade de på. Det var lite samma dåliga timing som man fattar inte så här. Varför förbjöd de rökning på utserveringar mitt i sommaren?
Nej.
Varför inte smyga ut det förbudet på vintern?
Just det.
Så bara, nu har antiken en liten renässans här. Då passar vi på.
Ja, det var korkat. Idag då var det en uppföljningsnyhet på Sveriges Radios sida. Det står så här då. Förra veckan uppstår stor debatt om svensk historieundervisning efter att Skolverket föreslagit att antiken ska strykas från historielektionerna på högstadiet.
Mm.
Alltså, var det en stor debatt, måste jag fråga mig.
inte som jag upplever att jag upplever att många skrev så här, Skolverket är helt dumma i huvudet.
Ja,
och ingen skrev
var ju
något
emot...
annat. Nej. Ingen skrev så här, äntligen slipper vi gamla möget.
Som svar på Dick Harrisons artikel skulle jag vilja hävda att antiken är ett väldigt omhuldat ämne som absolut inte har något med nutiden att göra. Nej, det var ingen som vågade ta den ställningen. Och Skolverket hade ju inte heller så mycket argument. Deras argument var ju mest, vi hinner liksom inte.
Men menar de då liksom att sen sist har det blivit så mycket ny historia? Det blir ju hela tiden mer och mer historia.
Ja, alltså att... det är ju ett faktum som ingen kan bestrida. Att historia fylls på varje dag. Ämnet blir större och större hela tiden.
Mm.
Jag har det här exemplet när jag gick i skolan i något mellanstadiet eller något högstadiet till och med.
Jaha.
Så stod det ingenting om Berlinmuren i mina historieböcker.
Nej, just
det. Var ju då, det hände ju då.
Just det, och det stod inget om World Trade Center. För det hade inte hänt ännu.
Absolut inte. Nej. Nu är det där jättemånga sidor de har lagt till där ju.
Ja, precis. Och då får man nagga lite.
Ja, men alltså om man ska vara helt krass så är det ju ett faktum att det går ju inte i längden att historieämnet, alltså någon plan måste man ju ha.
Jo.
Antingen då att historieämnet får fler och fler timmar.
Men om de tar bort, vad kan det vara, 2000 år nu, så behöver de inte ta bort något på 2000 år.
Nej, precis.
De ökar ju bara med ett år om året, andelen historia.
Ja, just det, men det var ju länge sedan man gjorde någonting. Aldrig har man väl gjort någonting, gissar jag.
Nej. Nu, var 2000 år så får vi göra en sån här kapa. Och nu, det är nu vi...
Ja,
det var
det
år 19
vi lever
senast
den.
Vi gjorde detta, va? Då kapar vi före antiken.
Ja, fast då behövde vi inte göra det heller, för då var historieböckerna...
Visst,
det var ju ett pyttelitet ämne.
Ja, en gång hette det bara idag.
Historieämnet har ju gjort en enorm utveckling.
Igår hette det sen.
Vi skulle veta när vi bytte namn på det till historia. Oj, vad folk blir arga.
Ja.
Vadå historia?
I förrgår undervisningen då?
Nej, men man hör ju såklart att förslaget låter liksom kontroversiellt. Så där, vi ska stryka antiken.
Mm. Men jag, du kanske kommer in på det här, men historia... Det kändes som när jag läste historia som mest i skolan, kanske mellanstadiet, högstadiet, att då har det inte blivit samma grej så här att historia är det viktigaste som finns i hela världen. Att vi läste liksom så här jättemycket om alla svenska kungar och så hann vi inget annat. Alltså,
nej,
jag kan inte minnas att jag läst något om antiken i skolan.
Nej, precis. Det är ju ett argument vi kan komma till sen då. Ja. Men nej, jag minns att min historielärare på gymnasiet i alla fall sa att det var ett jätteviktigt ämne. Men sen efter det har jag fått höra det även från resten av samhället. Då,
ja, att alla tycker det är så viktigt. Ja.
Ett knep att se om ett förslag är kontroversiellt eller inte, det är att göra Sverigedemokraterna-testet då.
Aha.
Känner du säkert till då?
Vilket
att om man låtsas
det?
Att ett förslag kommer från Sverigedemokraterna.
Mm.
SD säger antiken ska bort från undervisningen. Nej, men vad fan!
Vad i ända in i helvete?
Nu räcker det för helvete med. Det är så, man visste att de var sådana här. Man visste det från dag ett. Att det var det här de ville.
Ja, nej, men det var ju faktiskt ett bra test ju. För nu hör man hur dumt det låter.
Ja, just det. Det är det nya. Byta ut emot ljud.
Jaha, just det. Byta ut Skolverket mot Sverigedemokraterna.
Ja, just det. Byta ut objekt eller aktören, vad heter det, mot Sverigedemokraterna i en mening.
Mm.
Jag missade bussen. Ja, det är väl inget med det. Nej, men bytte ut jag mot Sverigedemokraterna. Ska du få höra hur det låter? Nej, det var inte så farligt.
Nej, det är inte helt så farligt. Nej.
Jag gav inte pengar till en tiggare. Nej, vadå då?
Sverigedemokraterna. Inte heller så farligt. Jag tror inte det funkar. Det är som ordspråk. De funkar inte 100% av fallen.
Nej, men såklart har jättemånga blivit jättearga. Och såklart heter de då saker som Dick Harrison och Peter Englund.
Sådana som älskar historia jättemycket, ja.
Mm. Och såklart så tar de i så mycket så att man vill liksom inte vara i deras lag.
Nej.
Att det är som med Greta Thunberg när hon gråter och säger You have ruined my childhood. Så bara säger
Ja, ta det samman.
Nu vill inte jag vara i ditt lag längre.
Nej.
Jag vill inte vara en sån som du som håller på och åker båt till New York och sen skyller på någon annan. Nå, ja. Så här säger Peter Englund då. Det kommer ge eleverna en bild av förflutenheten som inte bara blir obegriplig utan även falsk.
Aha.
Så att det är en falsk bild som man inte förstår.
Men jag fattar. Om de inte lär sig vad som hände på i antiken.
Mm.
De menar liksom att hjärnan fyller i luckorna då och så blir det liksom helt tokigt.
Och så blir det tokigt, ja.
Ja.
Ja, men det, såklart att historia bygger på, det är ju en följetong såklart.
Ja.
Men ett argument är att man kan ju hoppa in någonstans i en soapopera.
Ja, men det kan man göra. Precis.
Och så kan man. Dick Harrison sa det är förfärligt bisarrt och befängt. Och det är det så
ja, det är ju lite tokigt är det ju ändå.
Ja, bisarrt skulle jag kunna hålla med om. Befängt vet jag inte. Men ingen av dem som jag har sett i alla fall har kommit med ett annat förslag.
Aha.
Vad ska man göra då? Ska man ta bort medeltiden kanske? Då händer det inte så himla mycket om jag har förstått det hela rätt.
Ta bort lite medeltiden kanske. Det tror jag inte Dick Harrison gör. Han är väl expert på medeltiden.
Ja. Andra världskriget skulle man kanske kunna ta bort. För det lär man sig nästan
ändå. Det är inte så många nya år som kommit sedan du läste historia, Simon. Alltså du behöver kapa 10-20 år någonstans. Du kan kapa 10 år av antiken då. Om du tycker det fylls på så mycket.
Ja. Precis, vi tar bort inte 1000 år.
Nej, vi hoppar in 20 år in i antiken. Får man se om man kan hänga med ändå.
Får man säga, ja, precis. Du får hänga med så gott du kan. Ja, nej, jag vet inte riktigt vad man... Men för andra världskriget, det får man ju liksom på Discovery Channel och sånt. Nu kommer man kanske inte på det längre. Men att det är väldigt ofta dokumentärer om Hitler och sånt.
Ja just det. Den får man ändå kanske, ja.
Ja, på något sätt. Englund skrev en debattartikel med då det här knepet att han hade läste du den idén?
Nej.
Han hade metaforer som man bara kan förstå om man läst om antiken i grundskolan.
Mm.
Så för att liksom visa hur galet det är att ta bort det.
Ja, eller så, det är ju konstigt i och för sig att alla måste anpassa sig för att fatta Peter Englund. Det är enklare i så fall att han ändrar sig. Om det är där skon klämmer.
Jo, men han, det är liksom för att visa då. För så här skrev han till exempel. Förslagets Alexanderhugg. Inom parentes. Obs, en i framtiden obegriplig metafor.
Ja, jag får komma till. Man säger
menar
så.
Han där Alexanderhugget, det är gordiska knuten han
ja,
menar?
Ja, jag tror det.
Och visst är det väl ett bra hugg?
Det är väl ett toppenhugg, väl, som jag har uppfattat det. Det är också att göra lite enkelt för sig, tycker jag.
Man gör det enkelt för sig, men han löste ju ändå knuten.
Jo, absolut.
Så visst, Skolverket har gjort det enkelt för sig, men de löste knuten med. Hur ska vi hinna? Hans nästa exempel är så här. Att låta världen likt Afrodite ur havets skum. Obs, en i framtiden obegriplig metafor.
Ja.
Bara uppstå där år 1500. Kommer eleverna en bild av bla bla bla. Och den metaforen, jag känner inte riktigt till, men jag gissar att Afrodita uppstod ur havets skum då.
Ja, just det.
Ja, så den förstod man nästan ändå utan att ha läst om antiken.
Precis. Ja, det tror jag man fattar.
Ja, så att han liksom, jag bara menar att det är, han skjuter sig i foten lite med de här metaforerna för att han visar ju ändå att
man
visst kommer man fatta.
Fast du har ju läst om antiken lite. Du har ju precis läst hela Iliaden.
Ja,
du är inte riktigt rätt man att fråga.
En metafor till som jag inte alls hängde med i. För det andra etableras i och med det här förslaget ett farligt precedensfall inför de klåfingriga skolbyråkraternas nästa etapp i sin långa anabisvandring.
Den susar över huvudet på mig också.
Obs, en i framtiden obegriplig metafor.
Jo, absolut.
Den är, hans dystopi har redan inträffat.
Ja.
Man kan inte längre säga ja, det här var ju som en anabis vandring.
Nej.
Som man kunde på den där härliga tiden när alla hade läst antiken. Och mindes då, som du var inne på, För det är väl det som är problemet också, att man minns ju inte allt heller.
Nej, nej, precis. De flesta kommer... Nej, nej, det är precis som du säger. Men lite, lite knasigt förslag är det väl ändå. Får du väl ändå ge dem, Skolverket?
De... Ja, det är det. Jag bara är ute efter något motförslag. För det är så himla lätt att klaga, va?
Ja.
Det är ju därför jag ogillar Greta också. Det är inte för att hon är kvinna eller barn. Utan det är för att hon säger aldrig vad man ska göra.
Mm-hmm. Nej.
Jag säger inte att hon ska ha hela lösningen, men något kan du väl bjuda på?
Ja, ja men precis.
För vi vuxna har ju diskuterat det här hur länge som helst. Det finns för- och nackdelar med allt. Ja. Ska vi ha kärnkraft då? Ja, det finns massa negativt med det.
Ja.
Biobränsle, är det som är...
Men så
ja,
är
men då får
det
vi utrota några djur.
De tänker att de fattar allt.
How dare you, Greta, stå där och anklaga oss vuxna för att inte ens ha försökt. Det är det enda vi gör, för fan. Nå ja, Dick och Peter tycker jag man kunde förvänta sig mer då, i alla fall. Att de kunde ha något förslag. Men vad är det nu då?
Ja, de är lite så allt åt alla historiker. Ta inte bort den. Och ta inte bort något annat heller. Ha kvar allt. Mer historia.
En intressant liksom, skiljelinje lyckades hitta. Att Skolverket sa att efterkrigstiden är viktigare än antiken. Om man ska förstå världen idag.
Så kan det ju vara såklart.
Det låter rimligt tycker jag.
Men alltså för att förstå världen idag så är det kanske ännu bättre att man läser SO bara. Väl? Alltså det finns ju ett ämne som utgivs. Är så världen idag. Världen idag. Funkar världen idag.
Man ja just det, inte, kanske man undrar sådär.
Måste det vara liksom historiens enda uppgift att vi ska förstå varandra idag? Alltså kan det inte bara vara så här... det finns också människor som levt innan oss som också är viktiga. Ja. Att allt det så måste det vara det narcissistiska argumentet hela tiden. Att ja, men det här är viktigt för idag. Så inte vi idag gör om de misstag de gjorde. Alltså, det är så egocentrerat.
Det kan vara
det
intressant
väl också om
sakens
här respekt
skull,
av för tidigare människors verk, gärningar.
Mm.
Att det är så här lite
men när
konstigt
Donald Trump
bara
skulle
låta.
Köpa Grönland tyckte det var intressant när någon sa nej, det är väl inte så konstigt. Det har USA alltid gjort.
Ja.
Och så var det, fanns det en massa exempel på saker
alltid.
De hade köpt.
Några gånger.
Ja, precis.
Ja.
Så det blev den där. Då förstod jag nutiden genom historien.
Ja, just det.
Men visst,
ja, jag
men
säger
vad är
inte att
viktigt,
det inte går, men jag tycker det argument, att det är det enda argumentet som kommer hela tiden. Varför kan det inte bara vara så här bra i sig att kunna historia? Det är kul
alltså
det, historia också.
Så tror jag det blir med åldern lite, att man börjar tycka det kanske.
Ja, det är lite lustigt.
Det är därför jag läser Iliaden nu, för att det är kul i sig. Det är inte för att jag ska förstå min samtid såklart.
Nej.
Men vad var ju då? Jo, men om vi fastnar vid den, det skulle man kunna debattera då. Vad är viktigast för att förstå nutiden?
Mm.
Antiken eller efterkrigstiden?
Hur många startar sin dag... Om man vill veta vad som hänt. Man läser tidningen eller Iliaden. Vad får man veta mest för att förstå sin samtid?
Ja,
men det är ju ändå konstigt argument.
Twitter och så tänker man så. Värst vad mycket tjafs det var med Hanif Bali och Annika Strandhäll här.
Precis som i Ithaka.
Nu förstår jag.
Hon är bara en siren.
Men jag tyckte ändå att det var konstigt att Dick... tycker inte att det är bättre att läsa efterkrigstiden än antiken för att förstå världen idag.
Nej. Nej.
Och det tycker jag ändå är en extrem åsikt.
Ja, det är det ju faktiskt. Det får man ändå säga.
Ja, jag tycker det är roligt att kalla folk också för extrema. Men
i
det här
fallet stämmer
det. Det
är ändå en extrem så här. Vi kan inte förstå demokrati om vi inte vet demokratin i de tidiga grekiska statsbildningarna. Så, jo, vi fattar. Vi fattar principen.
Ja, fattar.
Alla får rösta. Vi fattar. Vi behöver inte.
Jag tänkte för skojs skull, vi ska höra Dicks argument varför det inte är så då. Och ännu lite roligare ska vi ha att jag spelar upp på de här. Och det råkar vara så, kom jag på nu, att Dick Harrisons röst med lite god vilja påminner om Frej Larssons röst.
Ja.
Så nu ska vi då höra varför det är så viktigt med antiken enligt Dick Frej Larsson Harrison.
Men att efterkrigstiden skulle ha mer relevans än antiken för historiemedvetandet, det håller inte Dick Harrison med om.
du gör det omöjligt att förstå stora delar av vårt kulturlandskap. Alltså, varför har vi allt ifrån akveduktruiner i Italien till romanska kyrkor i Sverige till nyklassicistisk arkitektur och gustavianska möbler. Alltså, hela vårt formspråk runt omkring oss är närmast inbäddat i en antik mylla.
Nästan, som Frej Larsson.
Det var faktiskt väldigt roligt att du sa det innan. Det förstörde också lite att det var svårt att ta in vad han sa.
Men han menar att det blir svårt att förstå varför vi har akveduktruiner i Italien. Romanska kyrkor i Sverige. Varför har vi romanska kyrkor?
Antiken.
Och de här gustavianska möblerna. Alltså. Vad är det här för jävla köksstol? Jag fattar inte den.
Men du får läsa. Ska jag se? Du har ju läst Iliaden, Simon. Ja, förstår du väl varför den ser ut som den gör, den stolen?
Så problemet är att Dick och Englund är liksom inte så bra försvarare av antiken. De förstärker snarare bilden av att antiken är inte så himla viktig.
Nej, ja, just det. Just det.
Att de här jävla akveduktruinerna, det kan man väl...
Kan man ju läsa.
Men är man där i Rom så... Ja, exakt. Ofta så är det ju så. Apollon,
även om man har haft lite antikens historia i skolan, så kan man ändå behöva konsultera ett sånt där anslag som är bredvid. Alltså, ja. Man blir inte Dick Harrison bara för att man har läst liksom lite antikens historia.
Nej. Så att det är synd att det är de som springer fram. För jag vill gärna ha kvar antiken.
Jag med.
Skulle bara vilja ha lite bättre argument kanske.
Ja, jag med. Det är roligt med antiken. Tror jag är det bästa.
Ja.
Inte så
och
här.
Exakt det ska vi avsluta det här inlägget om. För två forskare jag känner till som heter Sofia Lodén och Ola Vikander skrev någon debattartikel också. Och de menar precis det. Aha. Att barn tycker det är kul.
Ja.
De skrev så här, för visst dras de flesta barn till de mest avlägsna platser i tid och fenomen. Till rymden, dinosaurier och grekiska gudar.
Jag tycker inte det är ett jättebra argument att vi ska göra det barn tycker det är kul. Men det gör ju mig glad att höra att barn tycker det är så kul att läsa om antiken.
Precis, för det ställer nästa fråga på sin spets. Vad är skolan till för? Det kanske just är till för att lära sig saker som man inte tycker är så kul.
Ja, för det andra lär man sig ändå.
Ja, som antiken och andra världskriget. Det kommer du ändå lära dig.
Sant.
Kanske då.
Precis.
Men sen har de då samma argument som Peter och Dick hade, som är så här. Om de som leder, alltså politikerna, säger att världen började för år 1500, då riskerar man att agera som om den gjorde det. Och det är en obehaglig skrämmande tanke. Men
jag försöker föreställa mig det nu, hur man agerar när man tänker sig. Ja, det är svårt att tänka sig en sån människa som går runt och agerar ut att...
Ja, tanken är inte så obehaglig som svår att...
Ja, den är svår att visualisera liksom.
Visualisera. Du beter dig som om världen startade år 1500. Ja, gjorde du inte det då?
Nej.
Ja, så du gick i skolan på 2010-talet du? Ja, ja.
När man ser dig är det som att Aristoteles aldrig funnits, va? När man...
Hör dig argumentera. När dialektiken, det finns liksom inte hos dig ens.
Det är som att du aldrig hört talas om Ptolemaios.
Hephaistos, Herakleitos, det bara flyger över huvudet på dig, antar
jag. Du stiger ner i samma flod gång på gång på gång.
Och den här tavlan som är tom. Det är du det. Ja, nej, jag vet inte riktigt. Men alltså, jag bara tycker att även om vi skulle ta bort antiken, de måste väl inte historielärarna säga så här. Världen började år 1500 efter Kristus. Vet du vad man kanske kan säga? Det fanns en tid där innan.
Ja, ni vi hinner inte gå in på den nu.
Nej, men jada, jada, jada. Grekerna, romarna och nu är vi framme vid, vad man nu börjar med det.
Efter krigstiden.
Det hade varit fett att bara börja med efterkrigstiden.
Att börja så, ja. Här grundas FN. Ja. men jo. Men varifrån kom människorna som grundade FN då? Ah, det är inte så noga.
Det är inte så noga. Ja, verkligen, ja. Varför delade man upp Berlin?
Nej, men lägg av nu.
Nu gjorde man det. Det var där världen började.
Någonstans måste vi börja.
Ja, herregud.
Ja.
Ja, det var allt det.
Ja, ja. Jag har en grej kvar.
Mm.
Ska jag ta den också? Det blir ett långt program idag. Men det är lite spännande nyhet från P4 Östergötland som det tipsades om i frukostklubben. Det handlar om utställningen The Last Fish, där ensemblen består av 5 cirkusartister, 2 musiker och en industrirobot. Det rör sig...
Den sista fisken heter den alltså.
The Last Fish. Ja, den sista fisken blir det då. Ja. Mm. Det rör sig om en ny cirkusföreställning, men det förstod du nog när jag sa att ensemblen består av 5 cirkusartister, 2 musiker och en industrirobot. Ja. Mm. Föreställningen har spelats ett par veckor, men nu har den stoppats av Arbetsmiljöverket.
Ja, och det här, de ska också in och peta.
Ja, men det har de varit förr när vi pratat i Della Arte. Va? Det är ju en klassiker att Arbetsmiljöverket går in. Och det är de som också stoppat mina brunnslock, Arbetsmiljöverket.
Ja, ja, ja. Jo, de men där är Kiruna, va? Där kom de inte in
ja, men
i tid
de har
i alla fall.
Gjort en utredning, tror jag i alla fall. De håller på med det.
Okay. Mm.
Men den här gången så är det inte den psykosociala miljön då som är livsfarlig. Utan den här gången går Arbetsmiljöverket in och stoppar roboten. Jag läser innantill här. Enligt Arbetsmiljöverkets bedömning måste hanteringen av den robot som medverkar i föreställningen uppfylla samma krav som gäller för användning av en sådan här typ av robot inom exempelvis industrin.
Ja, ja, ja.
Och så gör man inget undantag för att vi är ju inte en industri nu. Vi är på en teaterscen.
Nej.
Så det måste till exempel finnas ett skydd som hindrar personal att nå in till robotens arbetsområden, som det heter. Och det blir extra
det
svårt
fyrkantigt.
Här. Ja, lite fyrkantigt. Och lite svårt eftersom robotens jobb i just den här föreställningen är att kasta upp personalen som består av cirkusakrobater i luften. Så man kan tycka att de är just lite fyrkantiga på Arbetsmiljöverket.
Har de hört talas om cirkus?
Men det ska, nej, ingen får komma så nära att de liksom når in där roboten jobbar. Fast ja, den ska ta
för
i mina fötter och slänga
in
upp mig i luften. Nej, utan det är precis den typen av... Det är precis det den inte ska göra.
Det är livsfarligt. Ja. Den här linan ni går på, den måste breddas nu. Minst 3 meter och
staket. Hade det varit i industrin, va? Så hade man inte tillåtit att man gick på en lina mellan arbetsuppgifterna.
Sa du att det står en lejon i mitten?
Alltså på en normal arbetsplats så fungerar inte det att ha lejon som kan bita folk på det sättet. Och samtidigt så är det, alltså man kan tycka att Arbetsmiljöverket är lite fyrkantiga, men samtidigt så har väl cirkusfolket sig själv att skylla. Om man tänker då sig in i att vara från Arbetsmiljöverket. När man hör att vid premiären så sa teaterchefen Nils Poletti till TT så här om roboten. Den gör helt vansinniga saker. då tänker jag, aha, på arbetsplatsen. Till SVT sa Nils Poletti så här om roboten. Den har aldrig använts så som vi kommer använda den. Då kan man också tänka att de tyckte att ska vi inte, det verkar farligt ju.
Ja.
Cirkusartisten Mattias Lindström som ansvarar för programmeringen av roboten sa så här, den är så smidig. Man kan ställa ner farten till 25% och så lägger man mattor runt omkring så att inget ska kunna gå snett. Och det är absolut inte så de tänker på Arbetsmiljöverket. Att om man lägger några mattor runt roboten så ska inget kunna gå snett. Utan de tänker tvärtom, då kan det gå snett. Ja. Då kan...
Det är faktiskt deras jobb att hela tiden tänka tvärtom.
Nej. Det räcker inte att lägga mattor runt roboten. Det är inte så man gör i industrin. Lägga mattor runt de farliga maskinerna. Så att inget ska kunna...
Jag hör dig, industrimagnaten. Här kommer inget gå fel. Ja, fast...
Men vi har ju lagt mattor.
Det har vi hört.
Ja, fast... Ja. Nej. Men å andra sidan då, som du var inne på, så måste man ju förstå cirkusfolket också. För de är ju vana vid att kunna säga, nu ska jag stoppa in huvudet i lejonets skap. Här kommer ett dödsföraktande nummer. Det har ju inte liksom samma svung om de samtidigt måste kommunicera ut att alla nummer givetvis följer Arbetsmiljöverkets direktiv.
Nej, det är precis nästan tvärtom då. Då är det inte lika kul cirkus.
Och nu kan man väl då tänka sig att den gamla cirkusen skrattar åt nycirkusen. För
där fick ni, ja.
Ni får inte ha en robot som kastar upp er i luften. Åh, herregud. Förr var det ju alltid en rumän som hängde i tänderna från taket och någon som stod där nere på marken med ett spett. Helt utan semesterersättning. Liksom. Nu ska liksom samma regler gälla för cirkus som alla andra arbetsplatser. Det är liksom nästan omöjligt att tänka sig att cirkus inte blir lite lidande av det här i längden.
Ja, du menar att det sprider över sig till vanlig cirkus?
Ja, eller liksom ny cirkus då. Att lite lidande blir det väl ändå om liksom samma krav på arbetsmiljön ska vara på cirkus som på en liksom tandläkarmottagning.
Mm.
Och nu ska då den här Östgöta teatern framföra resterande föreställningar utan robot. Och det, nämen, så lite lidande blev det. För detta är då, ja, i en föreställning som vill, citat, undersöka möjligheten att använda en industrirobot som cirkusutrustning och låta maskinen möta clownkonsten. Så att jag tyckte någon gång har vi klagat på att man alltid säger så. Nu ska vi undersöka liksom, vad händer om man gör så här. Den här gången så undersökte de ju det verkligen. De, ja, fick svar på sin fråga. Är det, ja, vi ska undersöka möjligheten att använda en industrirobot som cirkusutrustning. Nej, ja, men nu har ni gjort det. Det var tyvärr omöjligt att låta en industrirobot möta clownkonst. Nu har vi testat
det. Var nästan
det.
Del av konstverket,
ja,
här.
Ja, får nog säga så. Att de fick ju, ja, svar. Att det, jag tycker, ja, det är skönt att konst inte bara handlar om att ställa frågor. Utan också, det blev ett nej. Nej, det går inte att låta en industrirobot möta clownkonst. Tyvärr.
Vi ville ställa frågan. Vad hände?
Ja, ni fick svar nu. Ni fick svar.
Aha.
Det var ett nej. Ja, ja. Ni får inte låta
det var lite för,
maskin
just
möta
det,
clown.
Det var lite för lätt. För enkel fråga.
Jag tycker fråga, om man inte klarar svaret ska man inte ställa frågan.
Nej.
Men de verkar ju klara svaret också. Nu kör de utan robot. Och det... det gick inte. Vi får möta, låta clown möta clown och se om det kanske blir något.
Vad händer då?
Vi ska undersöka om man trycker in 28 clowner i en brandbil. Vad händer då? men med det tackar vi väl för oss, va? Från Delamonts kulturavdelning.
Ja, det gör vi. Ja. Tack för att ni hänger med oss.
In i värmen.
Och så vidare. In i värmen, ja. Så hur kommer det färskt Della Pappa på söndag?
Åh gud, ja. Det är sån pangvecka i Delamont nu. Både arte, pappa och sport. Och dessutom en liten hemlig bonusöverraskning för alla er som älskar veckans bookie.
Ja, just det. Det kommer
liten,
på måndag.
Liten hemlig, en liten hemlis vi har förberett åt er. Ja. All right. Då säger vi så, va?
Ja, det gör vi.
Hej.